Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
I avsnitt 261 av vår podcast tar vi oss en titt i backspegeln på vad som formade bilåret 2021. Välkommen till Vi Bilägares årskrönika, signerad Tommy Wahlström.
Som om det inte räckte med pandemi. Under 2021 skulle vi också få lära oss vad halvledarbrist var för något. Och plötsligt skulle alla sätta upp en laddbox. Men vi börjar väl som vi brukar med årets vintertest. Deltagare i år var Honda Jazz, Mercedes-Benz GLB, Seat Leon, Toyota Yaris och Volkswagen ID3. Så ta någon hårt i hand, för nu drar vi iväg ut i långtestland.
Ja, vad har vi hunnit med mer för äventyr? Vi har dragit upp en bil idag, gjorde vi. Som två. Hamnade lite... Ja, två
bilar
två.
Har vi skottat fram idag.
En var inte vår. Någon annans bil har vi dragit upp också.
Men en var vår. Och ser man, det är precis som man säger. Det är de här bilarna med fyrhjulsdrift som går rakt av vägen. Plötsligt ligger de i diket. Halvvägs till Norge var den.
Ja,
det var tur. Jag trodde vi hade kommit överens om what happens in Funäsfjällen, ja, stays in Funäsfjällen.
Nu är det så att Claes vill ju vara anonym, så vi ska inte säga Claes namn. Så att Claes är ett annat namn som vi inte ska säga.
Jag har ju förstått att kurvan redan heter Claes kurva. Så att ja, den kommer väl upp på Google Maps strax om någon vill testa den.
Men jag tycker Tommy har en bra poäng, för du har bytt bilar ganska en bit innan, höll jag på att säga, ganska nyligen ändå. Och det är ju så där med fyrhjulsdrift att man känner ju inte hur halt det är förrän man ska bromsa. Det är ju första gången. Kör man tvåhjulsdrivet och i synnerhet en bil som heter Seat Leon med ganska dåligt drivfäste på framhjulen, så får man ju en förvarning att det är rejält vinterväglag. Men en fyrhjulsdriven Mercedes som väger en hel del, då kommer ibland i bromspunkten som en liten överraskning.
Jag kan säga, nu säger ni så att man får en liten förvarning, men den där Leonen, det är ju som att köra en gammal Porsche 911. Kommer du för fort in i kurvan och säger hoppsan, nu måste jag bromsa. Då har du redan tagit biljetten till en resa, så kan man väl säga. Då kommer den där bakvagnen. Nu ja, finns det inte sladd, men
ja, ändå. Den slänger ut baken ganska rejält.
Jag hade ganska många arga ord på radion över den där seten, låter det som faktiskt. Hittills, de här första 2-3 dagarna vi höll på här, så är liten... Ska vi redan nu säga att det är årets besvikelse?
Än så länge är det väl inte...
Ja, men alltså, jag körde ID:n här på den här lilla vägen över fjället där Claes körde vid sidan om vägen. Och förlåt, en kille som vi skulle kunna kalla Claes.
Mm.
Vi har bytt ut hans röst.
Och ärligt talat, han körde en SUV. Han ska vara lite vid sidan av vägen.
Ja. Jag körde ID:n där och den är ju också otroligt sladdbenägen. Häcken går ju ut hela. Att man tittar på kurvan så kommer bakvagnen farande.
Men första dagarna så tycker jag att de här två tyska Volkswagen-produkterna är väl lite grann av besvikelsen. Just när det börjar bli dåligt väder, lite lössnö. Där har man slängt på batterier på Volkswagen-produkterna, så har de inte samma fina chassibland som man är van att köra. Men kör man en Golf, det har vi sagt i många år, den kan man köra hur fort som helst utan att få handsvett. Den är logisk, den kanske inte är den roligaste, men den är trygg, stabil, man vet exakt vad som händer. Och nu kommer både Leon och ID3 som jag tycker ganska mycket motsatsen till det här.
Nej, alltså i år så blev det ju småbilarnas år. Små japanska citybilar eller pensionärsbilar eller vad man nu vill kalla dem kliver fram och blir alltså snökanoner.
Tommy, berätta om din nya kärlek.
Toyota Yaris. Det är fantastiskt. Alltså för strax över 200 000 spänn så får man en liten sketen japansk småbil som går som ett troll ute i skogen. Anders, jag kunde knappt köra bilen efter att du hade haft den, för du hade sladdat så mycket så det var så mycket snö i fälgarna så att jag studsade fram.
Ja, jag kan ju direkt säga er som har en Yaris utav senaste generation. Det finns ett knep för att få lite mer underhållning i tillvaron. Tryck på den där antisladdknappen länge. Då stänger den av allt. Och då blir den skitrolig helt enkelt.
Jag kan bara stämma in i lovorden, men den är ju fin bara med alla systemen på. Jag är så imponerad. Nu pratar vi lite rallykalle här. Det kanske känns lite onödigt ibland, även om det är roligt. Va?
Det finns en faktor till vi måste ta med. Ljudet. Det är en Toyota, det är en hybrid Toyota med CVT-låda och den låter som en liten rallybil. Jag älskar den.
Ja, ljud Tommy. Inte wii som du brukar göra utan
det låter. Yaris eller Audi Urquattro Grupp B rallybil. Ja, nu senast hörde ni Audi, men Yaris låter nästan exakt likadant. Nästan. Volkswagen ID3 fick utstå en hel del kritik under vintertestet. Och fortsättningen blev inte bättre. Maria Dahlin var dess förare under den första etappen i långteststallet och hon var inte nådig i sin kritik.
Vet ni hur det känns att inte kunna köra fortare än 7 km i timmen?
Oj, det är gångfart är det.
En som går kan gå om dig när du kör i 7 km i timmen i din bil.
Men varför kör du i 7 km i timmen? Jag förstår
jo,
inte.
Jo, det ska jag berätta. Så här är det. Ja, det har ju varit lite kallt nu senaste tiden och jag hade väl ungefär 10% när jag körde dagen innan. Och hemma har jag ju, jag har ju ingen laddbox hemma utan jag är förpassad till laddning, publik laddning. Men jag har väldigt smidigt så jag har en både snabbladdare och semisnabb laddare, 22 kW laddare, 2 km från mitt hus. Så att det är jättesmidigt att bara åka dit och ladda. Men då tänkte jag när jag hade kört färdigt och en kväll hade jag 10% kvar. Och när man har under 20% så kommer en liten sån här gul, då visas batteristapeln gul tror jag den gör. Och den säger något i stil med, ja men nu borde du snart börja tänka på det här med laddning. Men då tänkte jag, ja men jag har ju bara 2 km dit. Så. Sen stod den där över natten, det var väl 10 minus ungefär. Och på morgonen då när jag kommer ut, fortfarande väldigt kallt, och startar bilen. Man kan ju inte förvärma bilen när den inte står på laddning. Så via appen, så när jag sätter mig i bilen så får jag upp ett varningsmeddelande, en röd sköldpadda och texten, och det plingar och det blinkar och texten endast backning, ladda, se instruktionsboken. Va? säger jag då. Jaha, så jag tar ett varv och försöker köra då runt kvarteret och upptäcker då att nej, den här bilen går just nu inte fortare än 7 km i timmen.
Ah, det, är det så fort som sköldpaddare går då helt enkelt?
Ja, tydligen.
Men hur mycket hade du kvar? Hur många procent hade du kvar då?
Då hade jag kvar 8% i batteriet.
Men det är jättemycket.
Och ett uppskattad räckvidd då när jag startade bilen. I och för sig, det kan ha varit kvar sedan förra beräkningen när bilen var varm. Men uppskattad räckvidd då när jag startade bilen med 8% kvar, det var 2,4 mil. Jag skulle åka 2 km och jag kunde inte åka fortare än 7 km i timmen.
Hur mycket man än gasade alltså?
Hur mycket man än gasade. Det var liksom stumt. Det bara, och jag tänkte, vad gör jag egentligen? Nej, men jag måste jag måste försöka ta mig till laddaren. Så jag slår på varningsblinkers. Det är inte så stora, det är liksom inga motorvägar dit, utan det är mindre 60 sträckor, 2 kilometer. Jag tänkte, ja men jag gör det nu. Okej, på med kläderna och liksom i bilen på med varningsblinkers och börjar köra iväg min otroligt långsamma 7 kilometer i timmen. Med varningsblinker. Så folk tutar och de kör om och folk kör om mig i rondellen. Det går jättelångsamt att köra 7 kilometer i timmen i en rondell till och med. Det var inte tvåfiligt i rondellen, men de körde om i alla fall. Och de gasar förbi mig demonstrativt och liksom spyr ut sitt hat mot mig i form av avgaser när jag kommer till svängen in till snabbladdaren. Och då ska jag säga, apropå det här du sa Tommy, det här med att hon är så smart, Tess, med kartan, att man kan knappa in och hon säger hur mycket man har kvar när man kommer fram. Då tänkte jag, jag gör samma sak på ID3. Jag säger, vi ska till den här laddaren, du och jag. Det är 2 kilometer. Du kommer liksom klara dig dit. Du kanske kan släppa på och ge mig lite mer energi dit. Men nej. Nej, sa hon. Icke. Du får inte någonting mer än 7 kilometer i timmen. Men i alla fall, vi kom fram. Och när jag la om till backen, för backa kan man ju göra i normal takt, då höll jag på att bli fartblind, för det gick ju jättefort att backa. Det var ju liksom zoom, snabbt.
Men måste inte det här vara liksom sista krisåtgärden när liksom man ska krama ur verkligen det sista batteriet? Nu hade du ändå uppemot en tiondel kvar.
Det känns ju
som det måste aktiverats för tidigt, eller kan man säga det som en rimlig förklaring?
Nu har jag ju blivit jätterädd av mig och kör aldrig mer under 10%. Det är liksom, nej, det här kan man inte lita på att man har. Man får räkna bort de där 10% från batteriet. Att du har inte det helt enkelt. Och nu har jag ju även gått med på sociala medier i Facebookgrupp för ID-folk. Och där ser jag ju att det är fler som är med om samma sak som jag, som lägger upp bilder på att de har 8% kvar. Bilen har stått lite kallt, vad ska jag göra? Ska jag backa? Liksom. För det går ju snabbt. Så att jag är inte ensam om det här, det är fler som har upplevt detta.
Och det här är väl återigen ett tecken på att den här bilen är inte färdigutvecklad.
Jag tycker också det är så spännande, Maria, omgivningens reaktioner när du sitter där och kryper fram hopkurad i din ID3 och kör varningsblinkers, så är ändå folk jätteirriterade runt dig. Det är som att de inte förstår att du har något problem, utan de tror att du bara på pin kiv. Det är rent jävelskap att du sitter där och kör 7 kilometer när de ska fram.
Ja, förlåt allihopa som blev arga på mig där i förra fredag.
Ja, men alltså, folk har inte tillräckligt mycket fantasi för att tänka sig att det kanske är något problem. Den stackaren som sitter där kanske inte mår så bra.
Jag drog ner mössan väldigt långt. Det vill inte synas. Det är nog topp 10 av mina mest pinsamma ögonblick här i livet.
Det blev förstås en hel del om elbilar år 2021. Men även det nya bränslet E10 kom att orsaka en del huvudbry. Fredrik Dietz Wikström reder ut.
Vi har ju tidigare tankat ett bränsle som hette E5. Alltså den vanliga blyfria 95-oktaniga bensinen har hetat E5. Och då har den innehållit som mest 5% etanol. Men nu har regeringen skärpt kraven mot bränslebolagen. De måste sänka utsläppen från drivmedel, och det innebär att de måste blanda in mer etanol för att minska utsläppen. De har höjt inblandningsgraden till 10% och vips så byter man då bränsle i Sverige till E10.
Men vad bra då. Då är det bara att tanka som vanligt i alla bensinbilar, eller?
Ja, nästan i alla fall. Alla bilar är inte godkända för det här bränslet, ska sägas då. Men de allra flesta är det. Så för de allra flesta är det här en ganska odramatisk förändring, kan man väl säga. Liksom, över en natt så blir ju faktiskt de allra flesta bensinbilarna lite snällare mot klimatet. Eftersom etanol är förnybart, så då anses klimatutsläppen minska. Och det är bra. Och det är särskilt bra att man når ju jättestor del av bilparken. Det är ju, jag tror det är 3 miljoner bilar lite drygt som kan tanka den här nya bensinen. Men det är ju då vissa bilar som inte är godkända för det här.
Det är väl vissa äldre bilar som inte är godkända för E10, eller hur?
Ja, precis. Jag tror det är 96% av alla bensindrivna bilar i trafik som kan tankas med E10. Så de allra flesta kan ju verkligen tankas med E10. Men ungefär 130 000 bensinbilar i trafik ska inte tanka E10. De är inte godkända. De är utvecklade för ett annat bränsle och tillverkarna säger helt enkelt att de här bilarna ska inte köras på E10. Och det kan ha massa olika anledningar. Det här nya bränslet innehåller mer etanol och etanol är lite mer frätande. Och då kan det orsaka olika motorproblem. Bland annat slangar och membran och packningar är ett potentiellt problem att man kan ta skada av det här nya bränslet och orsaka olika problem.
Men hur vet jag då, Fredrik, om min bil är drabbad eller inte?
Ja, då har ju då bilbranschen tagit fram en lista över alla bilar som är godkända för E10. Och man påpekar också att om bilen har krav på högre oktantal än 95, då ska det följas. Då ska man tanka 98 oktan i bensin, som kommer fortsätta säljas framöver, ska sägas. För det kommer bli den alternativa bensinen som de här icke-okända bilarna får tanka. Så de får köra på 98 oktan efter 1 augusti. För det är bränslebolagen skyldiga att tillhandahålla ett alternativt bränsle. Jag tar något exempel här från listan. Volvo, då är alla lanserade från och med 1976 godkända för E10. Förutom S och V40 med 1,8 liters direktinsprutad bensinmotor som byggdes mellan 95 och 2001. De bilarna är inte godkända. Så de här tidiga direktinsprutade bilarna, det ser man hos flera andra märken, är inte godkända. Det funkar inte med den här nya bensinen. Men framförallt är det då äldre bilar, framförallt bilar över 30 år. Men det finns några intressanta undantag, tycker jag i alla fall. Om man tittar i den här listan från branschen. Till exempel Toyota Avensis, tillverkat så sent som 2008 med 2-liters motor. Den är inte godkänd. Så en bil från 2008, alltså, det är inte en så gammal bil. Den är inte godkänd. Så det finns... man måste ha koll på det här, särskilt om man har en lite äldre bil. Och faktiskt alla bilar som tillverkats efter 1 januari 2011 har en EU-godkända för E10. Och då ska det inte vara något problem att tanka det bränslet.
Men en annan sak också, vad händer med bränsleförbrukningen då när man tankar E10?
Etanol har ett lite lägre energiinnehåll jämfört med fossilbensin. Så branschen räknar med att med den här högre inblandningen, då kommer bränsleförbrukningen med E10 att öka med ungefär 1,8% jämfört med dagens E5-bensin. Men inte bara högre bränsleförbrukningen är ju räknat med. Bränslepriserna kommer med största sannolikhet påverkas av det här också. Etanol är dyrare än fossilbensin och för man blandar in mer, ja, vad händer då? Priset kommer gå upp. Men bränslebranschen kan inte säga med hur mycket idag, men klart är att bränslet kommer, alltså produkten kommer bli dyrare. Får se vilket utslag det kommer få på pumppriset, men ja, man får nog räkna med att det kommer bli dyrare att köra på bensin framåt. Och den här förändringen, ja, regeringen är medveten om ju att etanol är dyrare och att förbrukningen kommer gå upp. Men man har inte infört någon slags kompensation, någon slags skatterabatt på bränslepriset eller så. Så ja, det är bilisterna som får betala för den här förändringen.
Oj, jäklar, min lilla låda, vad vi fick betala. Men det var inte bara etanolens fel. En rad ogynnsamma faktorer samverkade och plötsligt kostade soppan nästan 20 kronor liten. Och det var inte nog med det. Vi tvingades också lära oss ett nytt begrepp. Chipbrist. Men Magnus Kvarndal, vad är det egentligen för chip vi pratar om?
Det har blivit lite så, för mig i alla fall, att man använder halvledare och chip lite så här. Man byter ut de orden som om de använder, om de betyder samma sak. Och det gör de ju egentligen inte. För chip är ju någonting som man tillverkar av halvledare. Halvledare är ju ett material, typ kisel, som har väldigt speciella elektroniska egenskaper som gör att det är lite som en strömbrytare som släpper igenom ström eller inte, beroende på om den har en elektrisk laddning i sig eller inte. Ett mikrochip då, det är ju en samling av sådana här transistorer då, som de heter, som är tillverkade av halvledare. Och det är liksom det som utgör själva basen i en dator, en binär digital maskin.
Och det är just de här halvledarna som det inte tillverkas nog med just nu i världen.
Ja, precis när coronakrisen var över då, så kom ju nästa kris till bilbranschen. För just nu så är det många biltillverkare som har fått pausa sin produktion och de drar ner på utrustningsnivåer och de får permittera personal och så här, för att de har inte tillräckligt med halvledare och mikrochip till sina bilar.
Och de slåss väl inte bara med, alltså det är inte bara bilindustrin som halvledare behövs till, utan det behövs ju typ allt.
Ja, allt runt omkring oss blir ju mer och mer avancerat hela tiden. Alltså till och med brödrostar ska man ju vara med och vara en del av Internet of Things i framtiden och ha en liten dator i sig.
Jag längtar så efter att uppdatera mjukvaran i min brödrost.
Du väntar.
Ja. Nej, men alltså allt, alltså robotdammsugare, kontroll till element i sommarstugan, alltså allt sånt blir ju liksom uppkopplat nu. Och alla de här grejerna som blir uppkopplade behöver ju mikrochip i sig. Så det är liksom en ständigt ökande efterfrågan på det där hela tiden. Det är inte bara bilar som behöver de här sakerna. Alltså hela bilindustrin står för bara mellan 10-15% av världens efterfrågan på mikrochip. Och en modern bil kan ju ha liksom 3000 chip i sig som styr olika saker. Allt från liksom servostyrningen som är elektronisk till automatiska bromsar, infotainmentsystem. Alltså varje sån grej har en egen liten dator. Chip som används i bilar är ofta inte så avancerade. TSMC då, som är världens största tillverkare av halvledare. Hälften av deras produktion, eller deras försäljning, det är ju smartphone-tillverkare som står för. Och de chippen är också väldigt mycket mer avancerade. De är mycket mindre. Det är liksom, de måste vara väldigt kraftfulla och väldigt små. Så de är mycket mer avancerade och de tjänar mycket mer pengar på att tillverka dem. Så det gör ju också att bilindustrin är inte lika prioriterad.
Och nu börjar det ju faktiskt märkas, jag menar, det började ju med coronaviruset då för ett år sedan, men det är först nu man börjar se de här svallvågorna, att det verkligen gör påverkan i bilbyggandet. Du kanske kan dra några exempel på, du pratade om att det är vissa bilfabriker som har fått stänga tillfälligt eller ja, lite sånt.
Ja, precis. Mercedes läste här i morse att de pausar produktionen av C-klass, som är en liten, alltså en mellanklass sedan då, för att den har lägre marginaler än deras dyrare bilar. Det verkar vara så de gör nu för att förlora så lite intäkter som möjligt, att man fokuserar på de, alltså högmarginalprodukter, typ Mercedes nya EQS då, som kostar mer än 1 miljon. De bygger hellre sådana än C-klass.
Det kan ju i slutändan, just det här att man pausar tillverkningen, då blir det ju inte de bilar som det är tänkt att rulla ifrån fabriken under den här tiden. Och det kan ju i slutändan innebära att det produceras färre bilar, eller hur?
Precis, det är någon sån analysfirma som har en prognos att det kommer resultera i 2,5 miljoner färre bilar byggs. Då börjar man ju se liksom ganska stora effekter ju. Både på att kunder kanske inte får sina bilar som de har beställt, utan att man måste liksom vänta på dem. Och sen så är det ju enorma intäkter som helt enkelt kommer saknas alltså från företagens sida då.
Vi kanske får vänja oss vid att bilar kommer bli lite mer lågteknologiska under några år, tills det här är läst.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En 12-volt skruvdragare från McTools för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
analoga mätare och analog teknik istället för digital.
Ja, kanske det.
Jaha, just när man har lärt sig att hantera infotainmentsystem och filhållningsmackapärer är det dags att plocka bort allt och återinföra riktningspilar, rörradio och bilkartan igen. Nej, nu blev det för deprimerande. Men finns det något som skänker större glädje än andras misstag? Här är ett pärlband bortklippta tavlor från årets poddar som ingen av er har hört. Före nu. Varsågod, skratta åt oss bara.
Kör du konverterad gasbil och tror att du är miljövänlig? Va? Det är du inte. Är det då bättre att elda vedkubbar och köra på gengas? Det här och mer i avsnitt 238 av Vi Bilägares podcast. Skit också.
Det lät ju superbra.
Det lät bra när jag testade.
Är det för långt eller?
Ja, det blev lite långt.
Jag trodde det var meningen att du skulle göra det där häftiga slutet.
Podcast!
Det var jävla pepp där.
Jag kände bara, nu kör vi.
Jag tänkte den här gången ska jag inte svära.
Nej, det som jag upptäckt funkar men kan ge konsekvenser, det är att preja av folk ordentligt vid sidan av vägen och sen hytta åt dem ordentligt med nedvevad ruta och säga, nu tänder du ljusen. Men det har ju lett till en polisanmälan. Ska vi styrka det där kanske? De kan ju tro att det är sant. Jag är trött idag.
Ja,
det är helt uppenbart.
Renault 15, Renault 17, Renault 19, Renault 20, Renault 30 och förstås Fuego. Vad har de gemensamt?
Livslängd ungefär som en syltburk. Kan man säga. Utan konserveringsmedel.
4 minuter. Men...
de börjar mögla.
De körs av kriminella.
De körs av rökare i alla fall.
Vi gör så här.
Fuemo.
Tommy, det är du som har bråttom.
Och för er som vill ta en Mercedes GLB, det är bara att boxera bort den när ni ser den.
Ja, sa jag lite för mycket där?
Nej, det har vi inte gjort, men det blir ju lite konstigt. Ja,
blir det konstigt? Eller ska jag inte...
Nej, inget konstigt.
Jag tror inte att vi har så kreativa. Mm.
Nej, och vi vill ju ändå bli av med den snart. Så att
inte än.
Bara. Go for it. Ja. Den är fullt försäkrad. Mm. Sveavägen 155, nej, 4 våningar ner.
2021 blev ännu ett nytt rekordår för försäljningen av elbilar i Norge. 70% av elbilsförsäljningen,
70% av elbilsförsäljningen var elbilar. Det är lite misslyckande tycker jag.
Jag har faktiskt skrivit så i mitt manus. Men...
en ny dieselgate. Avsnitt 242 av Vi Bilägares podcast bjuder på bensindriven Nej, det gör det inte.
Nej.
Det gör inte alls. Det blir inga avsnitt. Hej då.
Säg något själv för fan när ni sitter och kör bil. Vi kan inte babbla hela tiden. Latmaskar.
Attempt number two.
För jag ser inte ljudgrafen. Det är blankt. Däremot spelar den in.
Nej, men, ja, det stämmer. Jag tittade på fel rad sen nu. Jag ser dig också. Ja. Jag tar en godis så länge.
Ja, då så.
Förlåt, fortsätt.
Då är det lugnt. Ja, men Kalle och jag var rätt så...
Ljudstämning blir bra.
Jag kanske måste förklara varför jag dricker så mycket konjak. Jag är ju förkyld, jag är dålig. Det är därför jag sitter här och hinkar sprit. Men det är trevligt.
Taycan!
Ja.
Eller som jag säger, skärtbilen.
Ja.
Jag tycker att laddluckan sitter bra. Placerad i högra, ska man säga, högra skinkan. Där bak.
Det lät smärtsamt.
Är det verkligen där man ska plugga in saker? Jag vet inte om vad de allmänna råden säger nu för tiden.
Jag tänkte säga, ta in svenska polisen och sköta ljus och ljudspelet där. Det måste vara ekonomiskt.
Ja.
Vi kanske skulle klippa det där. Det lät jättekonstigt. Alltihop lät jättekonstigt.
Vad har de rökt nu i studiet?
Jag tror faktiskt det.
Känner du att du fick med allting? Klass.
Ja, men det kändes... som en lagom dos autoindex.
Autoindex hanteras som covidvaccin. Man får dem styckvis. Liksom.
Det är små doser så här, med några veckor som mellanrum.
Kan behövas en tredje dos också.
Ja. Många dos.
Jag kommer att tänka på den gamla härliga hip-hip-sketchen med Olof Skinnarmo mot norrmannen där. Så här, vem som är mest unik? Tävlingen.
Jag har kundvagn baklänges genom Tyskland. Det är gjort.
Precis. Jag har en granne som gjort det.
Det är gjort.
Inte på våning 5. Jo, han bodde på våning 5.
Han bodde i mitt kvarter.
Ja, så nu tar vi...
Det är Lexus och DS-ägarna som möts på kundparkeringen. Liksom.
Det är gjort.
Jag känner den som har sån där bil, samma färg. Min bil är mer unik.
Anders och jag var på premiär idag. Anders,
wow.
Var på... Ja, ja. Jo då.
Är det därför du tar sprit, Anders?
Ja, precis, just det. Det är därför jag låter så glad och levnadsstark också. Shit, då tänk om man inte klipper det här, Claes. Då kommer vi vara med jobbet. Det kommer jag komma tillbaka på måndag.
Ja. Nej, vår vd lyssnar på den här podden så att jag kommer att klippa.
Bra. Hon vinkar glatt igår.
Ja, hon har väl inte hört det här avsnittet än.
Nej. Hur känns den inuti? För förut den gamla modellen hade satt pyjamastyg och sådär på tveksamma platser. Som alla armen och sånt.
Pyjamastyg, det låter ju mysigt.
Några tveksamma platser låter mer intressant. Ja. Dubbelt så snabb medienhet men 100% mindre pyjamas är en bra paroll. För sammanfatta.
Då får man dra in magen ut med bröstet. Och sen säcka ihop som den hösäckmang.
Jo, men Lexus har väl sålt rätt bra på sina laddhybrider. Och jag tror säkert, nej, de har inte sålt bra sina laddhybrider för de har inte sålt några förut.
Ska vi ge några tips?
Nej, vi har gjort det så många gånger.
Ja, okej. Okay. Då avrundar vi bara. Tack så mycket för att... Ja.
Vi kan bara säga, glöm inte att efterdra efter bytet. Nej, vi skiter bara avrunda. Vi har gjort det där så mycket.
Har de inte gjort det nu, då får de fan skylla sig själva.
Ja, exakt.
Någonting mer? Eller ska vi avrunda?
Nej, vi går hem nu. En sjuka sprider sig snabbt på våra vägar. Och nej, det är inte omikron jag talar om. Istället handlar det om förvirrade förare som inte lyckas lära sig hur ljusreglaget fungerar och kör runt med ljuset avslaget. Det ger DRL, instrumentbelysning och inget som helst bakljus. Vid Bilägares podcast tog er, kära lyssnare, till hjälp för att utröna det bästa sättet att upplysa medtrafikanten framför om att hen borde slå på halvljuset.
Det har kommit in lite tips via Instagram då. De flesta säger ju blinka med helljus, vilket, ja, men det verkar ju inte funka för de flesta.
Nej, det kan funka, men jag har en extremt dålig rate på det där. Det är kanske, ja. Jag ska inte säga varannan, det är inte ens kommer an. Så att det är, utav 10 tester så kanske det är 3 som kopplar.
Mm. Sen har vi ju fått in lite alla möjliga förslag där på Instagram från kör på dem och säger jag såg det inte, vilket inte rekommenderas, till alla möjliga spikmattor och saker, peppra med helljus. Men det var någon som skrev blinka mellan DRL och halvljus bakom. Då brukar de flesta fatta galoppen.
Kanske. Jag ska inte säga de flesta. Jag har provat det också. Det känns som jag har provat allt. Inklusive att blinka med dimljus både fram och bak när man väl har passerat bilen i fråga. Ja. Men blinka med DRL kan funka om man kombinerar det just först bakom och sen passerar man lugnt och stilla. Och för om man blinkar med sin egen DRL, här måste man vara vaksam bakåt, då stänger det ju sannolikt, beroende på vilken bilmodell du har, sannolikt stänger du av dina röda bakljus.
Precis, det är väl det som
då kanske
är
man kan...
Men då kanske det är bäst att köra om först då?
Ja, det måste man ju naturligtvis göra.
Så att de ser att du har släckta?
Ja, att du svartnar så att säga. Ja. Och då kanske de lägger ihop ett och ett, ja, möjligen. Men det, jag har rätt dålig rate på det alltså.
Men Kalle hade en intressant idé.
Ja, jag har en... nästan en idé som nästan är kreativ. Bilar ska ju kunna börja prata med varann nu.
Ja, V2V pratar de ju om.
V2V, det har man pratat om i 10 år nu, så att det kommer väl hända här på onsdag eller någonting. Och då är det ju väldigt enkelt när den dagen kommer att helt enkelt trycka på den röda knappen på instrumentpanelen och skicka ett meddelande till den här pappskallen framför som åker med släckta baklampor. Den baklamporna, pappskalle, med vänlig hälsning. Mm.
Och kanske i den bästa världen så gör kanske bilen där till och med själv utan att ens kontakta pappskallen som sitter där bakom ratten. Bara, ja men jag sköter det här, jag förbikopplar den här.
Men är det också så kanske det finns en verkligt bra idé. Och det är ju helt enkelt att man tar bort den här märkliga luckan i lagen som gör att det är tillåtet.
Ja, det vore ju det bästa.
Eller hur?
Att det ens finns...
Ja.
Att det ens görs, det är ju väldigt dåligt.
Och det ska vi vara tydliga med att lagen har alltid tillåtit att bakljusen är tända, men man öppnade upp för en möjlighet att släcka dem.
Det är det som är så knasigt.
Mm. Ja, och jag har bara sett på den här veckan som har gått. Ja, det är ju svarta bilar som är de värsta, för de är ju svårast att se. Även om det är jobbigt på alla bilar. Men så två bilar, varav en var igår, en Volvo XC60 som hade helt mörkt baktill. Så ja, snälla, kolla era ljusreglage återigen.
2021 blev året när elektrifieringen på allvar kopplade greppet om bilförsäljningen i Sverige. I november var 54,3% av de sålda bilarna elbilar eller laddhybrider. Under årets första 11 månader såldes 118 600 laddbara bilar i Sverige. Med alla dessa bilar följer förstås också ett behov av någonstans att ladda, och många började fundera på att skaffa en egen laddbox. Vi tog in elektrikern Mattias Lindqvist i vår poddstudio och lät lyssnarna ställa frågor.
Är det bäst att välja en separat lastbalanserare med separata strömtänger, elmätare, eller en variant som använder nya elmätarens HAN-gränssnitt? Vad ger bäst reglering och bästa skydd mot effekttoppar? Här var någon som var insatt.
Och där är ju tyvärr olika från produkt till produkt. Så de flesta lastbalanserare, de säger ju att de mäter med kanske plus minus 3% felmarginal. Och elmätaren bör oftast vara kanske någon procent bättre på det. Men jag skulle nog rekommendera att utgå från elmätaren om du har en HAN-port. Bara för att om inte annat så blir det en enklare och billigare installation.
En till fråga här. Vad är egentligen ett vettigt pris för en installation? Känns som att det finns en hel del ocker ute. Ska installera en box hos mina föräldrar, får priset på 15 000 för installationen, men sen får man ju tillbaka 50%. Känns som att man passar på.
Vad ett vettigt pris är, det är lite som att fråga hur långt ett snör är. Men jag skulle råda till att kolla runt på de olika bolag som erbjuder installation och laddbox. Kika speciellt på vad deras standardinstallation och vad som ingår. För det kan ju vara att en firma har en mycket billigare laddbox och billigare installation, men de kanske bara erbjuder 5 meter kabel. Det ingår inte någonting liksom.
Mm, det kan finnas begränsningar,
ja,
i det
finstilta. Liksom. Eller så fort det kommer till någonting tillkommande så blir det en väldigt hög extra kostnad. Medan andra så är det en lite mindre extra kostnad.
Tycker du att det är en ocker? Upplever du som en...
Att folk... Det märks att det är vissa e-handlare som faktiskt går in och börjar erbjuda laddboxar. Och sen så, nu med grön teknikbidrag, så måste de ju nästan erbjuda installation för att vara konkurrenskraftiga. Och där är det många som säljer på väldigt mycket men har inte riktigt koll på vad de säljer.
Okej, så att det inte finns kunskap kring produkten?
Nej, och där märker vi faktiskt väldigt ofta att laddboxen som en kund har köpt är kanske inte den optimala för just deras fastighet eller deras liksom, lösning. Mm. Jag hade någon kund som hade en laddhybrid som kunde ladda 10 ampere på en fas och hade beställt en 22 kilowatts installation.
Händer det ofta, Mattias, att du får åka ut på sådana här korrigeringsjobb när folk har valt en annan lösning och liksom sen att du får åka dit och fixa
städa
till det?
Upp.
Ja, eller vad ska man säga?
Ja, men det har hänt några gånger att jag har fått gå efter någon tidigare installatör som har installerat en box och så lirar inte riktigt allting eller är någonting som inte fungerar helt perfekt. Mm.
Och där fanns det faktiskt en hjälp att få. Visst är det Elsäkerhetsverket som har en tjänst där man knappar in organisationsnumret eller bolagsnamnet och då får man upp...
De som är auktoriserade.
Auktoriserade elektriker.
Och det skulle jag rekommendera att man gör oavsett vad man tar in elektriker för. Att dubbelkolla att företaget du anlitar faktiskt får hålla på med det du anlitar dem för.
Mera frågor. Kan en laddbox verkligen förstöra bilens ombordladdare? Har hört talas om det?
Nej, jag tror inte det. Det skulle vara om det har gått väldigt fel på flera olika ställen i den där laddboxen och bilen.
Ja, vad var det du liknade vid förut när vi pratade om de här frågorna?
Om en pizza kan förstöra en ugn.
Ja, ungefär så. Det är väldigt liten risk. Nej, men det, uppgiften är ju som vi sa tidigare att den omvandlar växelström till likström.
Ja, men precis.
Då ska vi se. Här har vi en till fråga. Om man har en laddhybrid på G, bör man montera en laddare med 11 kW för att säkra upp?
Ja, men det tycker jag definitivt att man gör. För att priset per laddbox är nästan detsamma både på 3,7, 11 och 22 kW. Så det enda som skiljer i pris där är egentligen kabeln du drar. Och då är det väldigt liten prisskillnad på att dra upp så att du har en 11 kW installation. Så där, det är bara att göra.
Ja, och installationskostnaden är väl i princip noll i skillnad.
Kostnaden är ju att få ut någon och få till laddboxen. Sen så kabeln kan ju självklart bli kanske 1 eller 2 000 ner om du väljer en 22 kilowatt installation.
Mm. Men om man jämför en 3,7
då är kostnaden knappt några kronor.
Jämfört med en 11, ja.
Precis.
Och där kan vi verkligen rekommendera att man satsar på en 11 kilowattare.
Ja. Mindre än så är omotiverat.
Ja. Jag har svårt att se hur en 22 kilowattare inom de närmaste åren skulle bli ett vettigt alternativ för hemmaladdning.
Här har vi en till fråga då. Stämmer det att det är cirka 15-20% förlust vid laddning via vanlig elkontakt?
Det kan det göra i vissa fall. Vad du än gör med el så kommer du ha en viss effektförlust när du tar ut det. Du kan ju se det som en glödlampa som också blir varm. Och där är ju viss el som går till värme istället för att faktiskt ge ljus. Och samtidigt när du laddar bilen så kommer du konvertera den från växelström till likström. Och där sker ju också en effektförlust.
Det är någon som måste utveckla växelströmsbatteriet, helt klart.
Ja.
Så vi slipper det här.
Våra långtestbilar har förstås rullat vidare under året. Bland annat den Tesla Model 3 vi kallar Tess, som jag själv kör. Fram på höstkanten uppgraderades hennes huvuddator, vilket inte bara ledde till fler funktioner, utan även till en viss personlighetsstörning. Hon ser ju trafikljus nu. Men hon tror att alla trafikljus handlar om henne. Oavsett om det är för cyklister eller för bilar i andra filer så tolkar hon att allting rör henne. Och nu har hon även börjat tolka då. På Centralbron här genom Stockholm så går det ju ett järnvägsspår in till. Och trafiksignalerna för tågen på järnvägsspår tror min Tesla också handlar om henne.
Oops!
Så att jag konstaterar nöjt att hon inte har börjat självköra än, för den dagen hon börjar med det, så då är det ju lite viktigare kanske att hon har koll på vems trafikljus hon tittar på.
Hon tror att hon är ett RC-lok, låter det som. Alltså det är de här elektriska maskinerna som dras till varandra.
Ja men gud! Är det liksom, är det så här...
AI på riktigt.
Ja.
Oh, där finns det riktigt stark ström, dit ska jag.
Tess fortsätter i ytterligare ett år i vårt långteststall. En som däremot lämnar oss nu är den bil som kommer att utses till årets långtestbil 2021, Honda Jazz. Så här säger Kalle Karlqvist angående att långtestlaget korat Jazz till vinnare efter ett år och nästan ett varv runt jorden.
Ni som känner mig vet ju att jag kan ju egentligen ha vilken bilsmak som helst egentligen beroende på situationen. Men ett grundakord i min bilsmak, det är att bilar ska vara praktiska och inte vara för svulstiga. Och släpa runt på en massa skit som de egentligen inte behöver, vare sig bilen eller de som ska åka omkring i den. Och en sån bil är ju Honda Jazz, tycker jag. Den är rationell på ett sätt som påminner om dem. Ideal som man hade när jag tog körkort, det vill säga på 70-talet. Då såg ju bilindustrin helt annorlunda ut. Då skulle man gärna ha just fyrkantiga lådor. Tanken på en övertung 2,5 ton tung SUV fanns ju inte överhuvudtaget. Utan det var ungefär det här stilen på bilar som var idealet då. Och jag tycker att varje gång jag hittar en bil som påminner om det åtminstone, då blir jag väldigt glad. Och Honda är en sån bil. Sen att den också är proppad med japansk tillförlitlighet, en väldigt trevlig inredning, lättkördhet som till och med breddar radiobilens och mycket annat. Den är så vänligt tillvänd till sin förare och de som ska åka med. Håller med Andersen, det enda som egentligen är minusposten är möjligtvis bagageutrymmet. Och de där biostolarna, det tycker jag mest är en grej för broschyren och för att biltidningarna ska ha någonting att ta kort på.
Nils, vad säger du?
Jag har faktiskt använt de här biostolarna ganska frekvent i sommar, men jag har ju så här lite mindre barn som har barncyklar och ibland har de cyklat till mormor och sen så ska man hämta dem och få in lite grejer. Bara stoppar man in dem där liksom. Det var otroligt enkelt handhavande. Men jag håller med, det bagageutrymmet är för kort och jag saknar ändå. Jag hade nog hellre bytt ut den här biostolarna mot ett skjutbart baksäte som jag vet Kalle var inne på. Det hade gjort flexmöjligheten mycket bättre, för nu gick det inte riktigt att ta med den här på fjällsemestern med hela familjen. sommarsemester går, man har en takbox, men vintern, det är för begränsat. Men jag hade också som vinnare, men jag tycker det är en väldigt genomtänkt och lite påkostad liten bil, och det känns som att Honda är in ett bra stim här, med dels Honda E som är liksom ett litet unikum inom små elbilar, och Honda Jazz är lika mycket unikum i sitt lilla småbilsklass med ett väldigt högt välbefinnande som Kalle var inne på, just den här ljusa interiören, tunna stolpar, det är väldigt nästan som fin snickeri att sitta liksom i den här ombonade bilen. Dessutom är det en japansk bil som har låg bullernivå, den är väldigt tyst, inget störande däckljud, och dock tyst inom situationstecken, att den här motorn som Kalle var inne på också, att när man går över gaspedalens läge någonstans med lite kraftigare gaspådrag, då dånar i kupén. Det är som vi pratar om en dammsugare i bilen som någon startar upp i baksätet. Det är det som stör den här enorma sen-upplevelsen som bilen erbjuder i övrigt. Mm. Men den har ju, och sagt, fantastiskt på vinterväglag, skön att köra långt. Dessutom ganska fin styrkänsla, trots att det är en sån komfortabel bil, så är den ganska så här lättsam och verkligen förmedla en aktiv, nästan mekanisk körkänsla som jag tycker om, trots alla CVT-lådor och elmotorer och allting som finns där under. Så att, det var ett givet val för mig, tycker jag. Det var inget ord om.
Ja, och för testlaget, när vi summerar, så var det en solklar seger för Honda Jazz, årets långtestbil 2021. Därmed var ännu ett år till ända i vi bilägares 91-åriga historia. Följ gärna med oss in i år 92. Ta hand om varandra i trafiken, kör försiktigt, så hörs vi snart igen. Hej då!
Du har hört vi bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden, så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida, vibilagare.se.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.